Du lyssnar på Monopol av Peter de Goyert, inläst av mig, Thomas Hansson. Prolog. Fredag morgon i Stockholm. Två av de tusentals identiska vita skåpbilar som tuggar sig fram genom diset över Essingeledens broar lämnar E4-an vid Marieberg och styr in mot centrum. Den ena överger sin lastzon på Skelegatan. Den andra fortsätter via Kungsholmen till Hamngatan. Många ser den, men ingen kommer att minnas att den svängt in på Näckströmsgatan. Första detonationen följs av en serie kraftiga explosioner. Paniken på gatorna och det svarta molnet över Kungsträdgården kommer alla däremot att minnas. Nyhetsteamen direktsänder från händelsernas centrum. Ögonvittnen uttrycker sin förtvivlan och oro för vart landet är på väg. I den reklamfinansierade tv-kanalen Studio irriteras en terrorexpert över att frågorna som ställs är dumma och irrelevanta. Programledarna backar och låter den buttre experten framföra sina analyser utan vidare kommentarer. Åk inte in till centrum. Håll er inomhus, uppmanar han och tillägger att det är för tidigt att misstänka eller peka ut någon organisation eller grupp. Efter ett kort reklamavbrott meddelar polisens talesman att en avspärrning gjorts utanför ett skyddsobjekt på Kungsholmen, att polisens insatsledning utsett en spaningsledare, kommissarie Gottfrid Varg, och att en presskonferens är utlyst till klockan 21.00. Det har gått 17 minuter sedan den första explosionen när två JAS 39 Gripen passerar över centrala Stockholm. Den illegala ryske agenten Dmitri Marosov noterar överflygningens tidpunkt och riktning. Kvällstidningarnas nätupplagor publicerar foton på ett mörkt fordon omgärdat av säkerhetspersonal utanför Rosenbad. Ryssland inblandat och här ställer Ryssland ultimatum, lyder rubrikerna. Sent på eftermiddagen håller utredningsteamet sitt första möte. På whiteboarden finns ännu inga foton, tankekartor eller nyckelord. Vad har vi så här långt? Inleder Gottfrid Varg. En möjlig koppling till England, säger utredaren närmast honom. På vilket sätt? En av de första åtgärderna vi vidtog var att kolla alla taxibilar som lämnat av någon i närheten av byggnaden strax före dådet. Låter logiskt. En man åkte taxi från Vasastan till Näckströmsgatan bara några minuter innan det small. Kunden som steg in i bilen efter honom upptäckte en kvarglömd påse med en halvätten baguette. Vi tänkte att DNA var högintressant att testa eftersom detta var vårt hetaste spår. Mannen steg ju av precis utanför byggnaden, så vi jobbade snabbt. Jag förstår. Men hur kommer England in i bilden? En väskbomb placerades ut i centrala London för drygt ett år sedan. Ni kommer säkert ihåg att stora delar av London var avspärrade. Den bomben var väl inte riktig? Den exploderade i alla fall inte. Och vilken är kopplingen till dagens händelse? Britterna lyckades få tag på blod och hår som fanns på väskan innan man gjorde en kontrollerad sprängning av den. Jaha. DNA-testet vi gjorde på baguetten här i Stockholm matchar hårstråna i London. Problemet i sammanhanget är att personen det kommer ifrån inte finns i något register, varken här eller i England. Något signalement. Taxikillen uppger att passageraren hade en stor brun resväska. Så han kommer inte ihåg hur folk ser ut, bara deras väskor. Han sa att de som har resväskor brukar åka antingen till Centralen eller Arlanda, inte till Näckströmsgatan. Vi har alltså en oidentifierad man som bär in en stor väska i byggnaden. Det här uppslaget har hög prioritet, fastslår Gottfrid Varg och flyttar blicken till bordets bortre kortsida. Någon tanke från er borta i ingentingsskogen? En finlämmad, atletisk kvinna reser sig. Vi fick tips från ICI, italienska säkerhetspolisen, om att en